Det här är Jonathan Johansson och jag sitter hemma hos Fredrik Strage och ska väl babbla lite music, va?
Ja, ja. Verkligen. Ja. Vad roligt att du ville komma hit, Jonathan.
Så kul, så fint.
Jag lyssnade på din senaste singel på Boulevarden.
Ja.
Som verkar utspela sig på Champs-Élysées eller på Fifth Avenue i New York eller på kanske Birger-Jarlsgatan i Stockholm. En fashionabel gata.
Yes.
Så läste jag den fina pressrelease som du hade skrivit till låten.
Ja.
Skrev så här: herregud, har ni någon gång hög på en faktura eller ny lön gått ner för Biblioteksgatan och bränt hälften ni någonsin haft på en aknejacka? De här gatorna och torgen finns över hela världen. Boulevarder som lyfter sig över all mänsklig smuts och erbjuder ett heroin som dövar all uppdämd smärta.
Ja.
Vaggar in en till en sval, ljus bardisk där män i Wall Street-frisyrer står och blänker bredvid en lismande men sinnessjukt framgångsrik konstnär som förmodligen är en reklamare. Under den glaskupan av väldoft och perfekt avvägd låg musik kan en människa kanske äntligen och verkligen slappna av. Två kvarter bort kan någon slåss för sin överlevnad, men vid den bardisken finns inte det. Wow, det är samtidigt lite av en kärleksförklaring någonstans.
Ja, jo.
Det är äckel och fascination i ett.
Exakt. Men det är väl så, känner man inte så med otroligt mycket som är problematiskt, att man vet att man intellektuellt kanske hatar det, men kroppen vill ju dit liksom. Ungefär så. Jag tror att jag liksom jobbar så, varken vare sig jag vill eller inte, att jag hamnar där ofta, att det är just dubbelheten inför ett fenomen eller någonting som jag tycker är fascinerande och vill sjunga om. Liksom.
Jag vet inte om du har läst Per Hagmans bok Att komma hem ska vara en slag.
Nej.
Det finns ett kapitel när han är i Paris och går till Colette, som en väldigt tjusig exklusiv butik, till deras mineralvattenbar. Där de säljer extremt dyra exklusiva mineralvatten. Och han står där och han skriver om hur det känns som att han finner någon stillhet. Plus någon typ av extas i all den här vackra konsumtionsmiljön.
Exakt.
Och han kunde inte riktigt bestämma sig för om han gillar det eller inte.
Nej. Varje gång jag har varit utsatt för liksom lyx på riktigt så är jag ändå så pass närvarande, tror jag, så att jag ändå lyckats njuta av det. Men jag har nog aldrig riktigt lyckats totalt slappna av i det. Alltså att inte vara medveten om att det här är på någon annans bekostnad eller whatever, what not. Så att jag vet inte, jag bara tycker det är tycker bara är intressant.
Hur mycket pengar bränner du själv på kläder?
Extremt lite. Jag är ju så här tvåbarnspappa och djupt ner i det träsket. Så att nu jag går runt i den här skjortan. Min fru sa till mig i morse när jag skulle gå hit, så bara: today again, really? Det är ungefär.
Du har en hundtandsmönstrad, långärmad flanellskjorta.
Japp. Och den är varm, det är därför jag har den varje dag. Och så känner jag mig, jag vet inte, jag känner mig ändå okej i den liksom. Så att det är ungefär som min garderob funkar, att jag har tre plagg som jag använder hela tiden och sen så blir de utslitna och så köper jag ett nytt.
Du är polare med en av Musiksveriges främsta klädsnobbar, Thomas Andersson Vi.
Japp.
Jag intervjuade honom faktiskt en gång för Café bara om kläder. Jag tror att han utsågs till Sveriges bästa klädda man eller något. Och jag tänkte att ni förenas i er kärlek till Gud och till fashion någonstans.
Okej. Ja, nej. Jag tycker inte fashion är... Alltså, jag är väl slav under det som alla andra. Jag hatar att gå runt i någonting som jag inte trivs i. Alltså, alltså jag går mycket hellre runt i någonting som är smutsigt. Så länge jag tycker det är snyggt. Men samtidigt kan jag ju få på riktigt så här panikpåslag på... om man ska handla någonting nytt. Jag tycker det är ett, är fruktansvärt svårt att hitta någonting som passar. Och sen så blir jag så fånigt självmedveten i butiker. Som om folk, och nu pratar jag inte om något kändiskap, för det har jag knappt. Men som om att man faktiskt är on display i den där jävla butiken. Och alltså jag blir så psykad 9 av 10 gånger att jag aldrig kommer ut med någonting. Alltså jag går in, tittar nervöst snabbt och sen springer ut typ.
Du menar att folk ser dig där nästan som en modell om du provar någonting?
Ja, men alltså som att ställa sig framför en spegel i en butik när det är andra människor som ska handla, och såklart alltid någon ja, butiksförstånd eller vad det heter. Det är klart att de sneglar på en. Ja, ska jag hjälpa dig? Ja, du vet, så. Jag fixar inte. Skitfånigt.
Och du har inte blivit erbjuden gratis kläder i någon typ av samarbete med...
Ja, men lite grann så har det har hänt. Och då ber jag väldigt mycket om att få vara fri om jag kommer till något sånt här showroom och så här, ja, nej, men jag kan gärna kolla, men då vill jag vänsa.
Din jämförelse mellan mode och heroin i den här lilla pressreleasen är väldigt intressant. Jag minns, jag läste någon gång att när Eric Clapton blev fri från sitt drogmissbruk, det första han gjorde då var att kliva på ett plan och åka direkt till Milano och köpa svindyrt italiensk designermode.
Ja, såklart. Det makes sense. Jag är ingen så här... Du är ju samlare.
Hur fick du det intrycket?
Nej, men jag kan verkligen...
Det syns kanske här.
Det syns. Ja. Och jag fattar verkligen den grejen att man har någonting som ger den lilla hajen. Alltså jag antar att ingen... Ibland kanske det är en stor haj också, om du hittar någonting extremt.
Ja, det händer att jag... Men vissa saker som jag samlar på, det kan nästan dra mig för att köpa det som jag saknar, för då är samlingen komplett. Då är det inte så kul längre. Och nu när internet finns så kan du egentligen köpa den här skivan som du vill ha.
Just det.
Men då är det slut. Då är jakten över.
Exakt.
Men förlåt.
Nej, men det är bara... Det är att konsumera... Jag håller på att flytta nu och nu är så här... Då ska man inreda igen. Vissa saker ska slängas och man ska köpa nya grejer. Och då så upp med Bukowski-appen och så vidare. Och då sätts det där igång direkt. Liksom. Då bara glömmer jag bort sociala medier och bara ligger och glor på de här grejerna och budar och... Som en pundare. Alltså det är ju samma sak. Samma skit.
Och vad bjuder du på då?
Ja, jag behöver ett klädskåp. Jag behöver stolar. Jag behöver... etc. Liksom.
Men det är ju viktiga saker.
Ja, verkligen. Men det är fortfarande någon slags... det ska ju fan mig vara rätt. Alltså det får inte vara fel. Och det är väl det som är grejen också. Att när man då hittar någon grej som att det där måste jag ha. Och så är det alldeles för dyrt. Och så testar man ändå och så pushar man gränsen. Där direkt så kan jag känna att jag kan tappa... Jag får svindel och jag vill bränna upp allt bara för att få just den saken.
I en låt på din nya skiva, en låt som heter Hur du blöder mina barn, så citerar du Nina Björk som kallade svenska folkets intresse för heminredning och design för skitdrömmar.
Du satte den.
Lär dig offra, snälla, lär dig hugga av alla skitdrömmar ifrån helvetet Peking och USA, sjunger du. Jag blir nästan lite ledsen över den raden, för jag sitter nämligen själv och beställer hem rätt mycket emo-kläder till min dotter från Kina.
Ja.
Och det är så billigt och det är så fint.
Ja.
Så,
nu tyvärr så
jag kände konsumtionsskam efter
exakt.
Att jag lyssnat på den.
Sorry. Det där är ju faktiskt den enda texten som inte finns med, säger jag nu. Det kanske inte spelar någon roll i för sig, men den där är
så. Du lyfter bort den?
Den är struken.
Jaha, och hur kommer det sig att du strök det?
Alltså det var att den låten, den är omskriven, så vissa av raderna är med. Alltså förlåta presidenter och...
Men inte skitdrömmar, just det uttrycket?
Nej, det sket sig.
Vad berodde det på?
Så här, jag och min producent, vi skrev ett intro som vi tänkte skulle passa perfekt att övergå i en poplåt. Och det här introt är taget från en, jag tänker inte säga, för det är en stöld, även om det är en väldigt snygg manipulering av stölden av en samtida tonsättare. Och den där låten skrev jag om 5 gånger innan det blev rätt. Så att den där texten är omskriven 5 gånger för att det skulle landa rätt i podd och så vidare. Så that's why. Men tyvärr, Nina Björk fick stryka.
Jag har hört henne citeras i något popsammanhang förut.
Nej, men grejen är att jag minns i den texten väldigt tydligt för att den gjorde starkt intryck på mig. Hon formulerade något som jag hade gått runt och känt länge. Och sen dess har den där grejen bara följt efter mig. Så att jag, ja, det är sorgligt nu att den inte är med faktiskt. Ja.
Ett citat som du dock använder ur det i på Boulevarden, ja, då låten om Modigator, när du citerar The Knife.
Ja.
Some things I do for money, some things I do for free. Ur Marble House.
Exakt.
Deras tjusiga J.J. Johansson-duett.
Ja, ju, precis. Den är otrolig. Nej, alltså grejen att från början var den det citatet var bara tänkt som en del i en del i en vers. Men en polare till mig så bara pekade på den raden och bara så här, upp i refrängen. Jag bara, kan man verkligen göra det? Det är en sak att citera någons briljans i en vers, men i en refräng, jag vet inte. Men det fick bli så, och nu känns det som att det är ju halva låten. Hade inte refrängen avslutats med den, så hade låten varit hälften så bra.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nu ska vi lyssna på Kilter med Dark Sky, och jag ramlade över den här låten för en månad sedan och blev påmind av min förra skiva och väldigt många av de ljudval som gjorde där, och mindes varför jag är jävligt stolt över den skivan. Jag vet ingenting om det här bandet eller den här personen eller den här artisten, men jävlar vilken fet låt.
En brittisk technoduo.
Okej.
Dark Sky.
Mm.
Jag hade inte koll på dem.
Nej.
Alls.
Nej.
Men jag lyssnade inte bara på den här utan faktiskt på nästan alla deras låtar här.
Wow.
Jag gick ute på stan och pumpade här hårt i hörlurarna.
Och
fantastiskt var ute och gå musik. Basen, den här...
Nej, men det är helt... Det finns... Alltså, vad heter Murphy? Alltså han LCD Sound System.
James Murphy.
Det är väldigt många syntar som han använder som återgår i det här. Som jag bara har en jävla... Jag är bara otroligt svag för det. Det är ju väldigt så söndrigt och trasiga ljud. Men ändå hi-fi. Jag älskar det.
Brukar du gå på rave någon gång?
Ja, gud. Absolut. Jag har några kompisar som är liksom... Ja, men... Fokuserade ravare.
Exakt.
Så att jag brukar ta rygg på dem så där så fort jag bara kan. Jag kan väldigt lite om alltså ravemusik. Men jag skulle nog säga att det är liksom bland det finaste man kan göra. Att hänga sig åt. Alltså, det är ett underbart sätt att ta till sig musik på, tycker jag.
Men du har inte gjort så mycket musik av den här typen?
Nej.
Du menar att tangerat den kanske i vissa...
Jag har verkligen tangerat den på... Men alltså, min uppgift är ju att göra om allting till popmusik, för det är ju en popartist jag är. Men det är ofta i såna här källor jag försöker hälla ur för att hitta nya ljud, hitta nya sätt att tänka kring musik. Men jag tycker nog ändå att det är det bästa sättet att lyssna på musik. Alltså, det är klart att det kan vara helt fantastiskt att gå på en livekonsert. Inte så ofta, men ibland. Det händer. Men jag blir sällan besviken när jag går ut och lyssnar på... Alltså när jag går på rave. Alltså av... Det är ett ultimat sätt att...
Har du varit på några open airs som arrangeras
ute i
Nackareservatet och sådär?
Exakt, var i somras faktiskt. Hann jag med någon... Jag vet, var det öppet? Nej, vad fan, det måste ha varit väldigt olagligt.
Det var förmodligen extremt. Det var ju dessutom under pandemin, ja. Så man fick inte ens
exakt
dansa.
Nej, det... ja, nej, men det hände i somras, yes. Men det var senast. Men jag har en kompis, alltså, jag har skrivit en låt. Jag skrev en låt på förra plattan som heter Arlanda, eller Skaka kött heter den, inom parentes Arlanda Hegel. Och då, det är min polare som överraskar mig. Han hade snackat med min fru innan, typ, det här var typ en månad innan vi skulle få vårt första barn. Så han bara, du, får jag ta Jonathan till Berlin över helgen som en, ja, men sista gången innan han får barn. Han hade väl lite separationsångest, tänkte att så, nu är det över, forever. Liksom. Vilket det såklart inte behöver vara. Men, och hon bara, absolut. Så han kom, min fru hade packat en väska, han kom med en taxi och överraskade mig med en öl i taxin till Arlanda. Och sen åkte vi och kollade på Moody Man i Berlin.
Vilken fantastisk kompis.
Nej, men han är faktiskt den av Sveriges bästa personer. Så att, hans DJ-namn är faktiskt Rave Dave. Så att, ja.
Ett sånt tydlig namn förpliktigar.
Exakt.
Och ni också såg Moody Man, den mystiska, svåråtkomliga house-producenten som...
Ja, det var helt otroligt. Han stod med som fyra stycken så här skitsnygga kvinnor bakom sig som bara stod i stora feta solglasögon bakom, bara stod och...
Hans ansikte är väl med på Håkan Hellströms första album?
Va?
På omslaget. Har inte han en Moody Man-skiva där någonstans på golvet där han ligger?
Är det sant?
Men jag tror inte att det var Håkans förtjänst.
Nej,
utan,
det låter...
Det kan ha varit Nathalie Barusta också, sångerska bandet Barusta, inrockband från Göteborg. Hon stylade det omslaget.
Okej.
Du pratade lite om lyxiga miljöer förut,
ja,
i din låt på Boulevarden. Även din mest kända låt, Rosa himmel,
ja,
den berör ju penthouse-miljoner och palmer i LA och
precis,
svarta suvar. Och du sjunger om att köpa vin och snittade blommor och gå på någon up-and-comings vernissage. Jag minns när jag hörde den låten första gången, så det ringade in så mycket av det som jag uppskattar för att bo i en storstad.
Exakt.
Ja.
Jo, men here we go again.
Och även alltså, här ja, så är det ju som att du blir lite som när Bret Easton Ellis skrev American Psycho och folk kommer fram till honom och den fick mig att bli börsmäklare.
Exakt. Nej, men återigen, det är väl ja. Nej, men jag är ju sucker för det där. Jag ville skriva om The Bitter and the Sweet i Stockholm, helt enkelt. Och samtidigt ge en känga till alla mina kollegor som drog till LA och skickade störiga selfies vid poolkanter där de satt med sina laptops och gjorde ja, inte världens bästa musik, men
det är djupt ironiskt att du gör en låt som kritiserar framgångshetsen och får din största hit någonsin.
Det är väldigt ja, det är, vad ska man säga, det är som det. Jag, den här låten är som att den har lossnat från mig. Jag kan ha liksom ingen relation till den längre. Jag spelar faktiskt den på senaste turnén, men dekonstruerar den till nästintill, ja, men det var väl typ omöjligt att känna igen knappt. För att försöka hitta in i den igen, men den är ju inte min längre.
Hur kändes det när du hörde den i Störst av allt, Netflix-serien om överklassungdomar?
Det var fruktansvärt, som jag minns det.
Fruktansvärt?
jag tyckte det var... Alltså för att de spelade ju tre versioner, och den första versionen de spelade, det var någon slags klubbversion av den då. Så att de hade gjort om den till en liksom poplåt, fast klubbpoplåt.
Och det lät inte som Moody Man?
Det lät verkligen inte som Moody Man, och sen så var det då de här två tjejerna som sjöng med i texten. Och för mig var det bara, alltså det snurrade så, det var svindelkänslor på högsta nivå. Så att min första reaktion var total skamkudde. Och sen så kom min version i någon lite mer soft scen. Men sen när Mollys version kom, som faktiskt var i en stark scen, då fattade jag att okej, jag fattar hur jag tänkt. Då kunde jag respektera det. Men min första reaktion var problematisk.
Och sen sjöng hon den i en klimatdemonstration.
Mm. Precis. De Gretas stora... Hon hade någon fett manifestation på Kungsträdgården. Jag var inte där, men jag, som jag förstod så var det... Sjöng alla med? Det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt.
Jag hörde någonting om att himlen kan bli rosa rent bokstavligt talat av föroreningar. Att
exakt.
Man kan göra en sån koppling.
Jag vet inte om de hade tänkt så långt, men det var någon som hade varit där som skrev en artikel om just det. Att när de sjöng rosa himmel så påminner hon, eller hen, vem det nu var som skrev den artikeln, om att med att rosa himlar typ inte existerar. Eller just den här intensiva rosa existerar egentligen mest i städer på grund av luftföroreningar.
Och därför LA är så vackert.
Ja, I guess. Vi ska lyssna på Sword of Damocles. Och den här borde man faktiskt, om man orkar, gå in och kolla på den otroliga videon till. Really? The sword of Damocles, just releasing to the authorities. Tyckte om Rufus och följt honom sen, eller följt, men i alla fall den här, sen Poses så har jag liksom haft koll på honom. Tycker att han är, ja men han är, jag tycker att han är ett geni, rakt upp och ner. Men liksom har haft ett ganska kyligt förhållande till honom de senaste åren. Tycker inte, alltså saken han släppte har inte varit så intresserad av. Men så släppte han den här under djupaste Trump-eran tillsammans med en video som förklarar då Sword of Damocles, är alltså en antik berättelse om en kung som jag tror att han, om jag nu minns jag säkert fel, men han ger liksom bort han blir lurad att ge bort sitt svärd, vilket är liksom symbolen för hans kungarike, till en avundsjuk, lismande, jag antar någon som jobbar i hovet och så vidare. Och den här mannen som får svärdet tappar kontrollen över riket, och det är en tragedi då.
Det är så att han tvingas sitta under svärdet som hänger i en tråd och ständigt måste frukta att svärdet ska komma ner, för kungen vill lära den avundsjuka personen att så här är det att vara kung. Du måste ständigt sitta under ett svärd.
Just
och du kan när som helst dö för att, precis, svärdet störtar ner. Ja. Så det är inte så kul att sitta på tronen.
Nej.
Det är väl sans moralen. Exakt. Men jag trodde att det var en cover.
Är det kanske det?
Det är det inte.
Det är inte det.
Kanske min favoritlåt med Lou Reed, Sword of Damocles.
Och han har...
Från hans album Magic and Loss, som handlar om sorg och död. Han skrev den när två av hans närmsta vänner hade gått bort. Då gjorde han sin stora sorgskiva. Och där Sword of Damocles handlar om hur Doc Pomus, den amerikanska sångaren, håller på att dö i cancer. Och Lou Reed sjunger något om att to cure you, they must kill you.
Okay.
Alltså, the Sword of Damocles hangs above your head.
The Sword of Damocles.
Nej, men det jag skulle säga angående varför jag ville spela den var för att jag liksom, om man tittar på den här videon så this is for you Mr. President, life is not just diamonds and cheeseburgers, och så skriver han den här låten, och det billigaste man kan göra är att skriva en protestlåt mot Trump. Alltså det är inte intressant, det blir plakatkonst på en sekund. Men den här låten fick mig, alltså den drabbade mig totalt. Ett för att det är en fantastisk låt. Videon är också helt otrolig. Den är både kul och obehaglig och ja, underbar. Men så bara, jag lyssnade på den flera gånger, så, men varför bryr jag mig? Varför är det ändå så att jag blir engagerad av det här? Det är för enkelt att säga att Trump är en idiot etc. Men det är för att han lyckas gestalta precis så mycket han faktiskt hatar den här mannen. Men han lyckas också gestalta en ömhet inför hans narcissism, inför hans hoppas förlorad han är. So release the sword of Damocles and I will caress your curly hair. Alltså det är otroligt fint. Alltså han vänder sig till honom med någon slags kärlek, men väldigt tydlig ändå, I have plenty of reasons to cut off your head. Alltså, och så vidare. Ja, det jag tycker jag är otroligt.
På tal om Trump så har du en låt som heter Amerika på nya skivan. Det är väl en... Och återigen, en sågning och en hyllning av den amerikanska drömmen.
Here we go.
Men det allra finaste i den, eller sötaste tyckte jag, var att du nämner din gammelmormor som emigrerade från Vetlanda. Och du sjunger, hon lämnade åkern precis innan jul. Det var inte för svälten, hon ville ha kul.
Precis. Jag höll på med den här låten. Och det är klart att jag hade inte skrivit den här låten om det inte var... Jag började skriva den i... När de stormade Kapitolium så började jag skriva på den här. Jag var väl tvungen. Men så kom jag på att min pappas mormor hade emigrerat. Så var jag tvungen att ringa pappa. Typ, varför stack hon? Liksom? Alltså varför...
Det här var ju inte för extremt länge sedan. Nej, utan mer
20-30-talet. Alltså var det så illa ställt, var det så fattigt just då, var det depressionen typ? Nej, men hon
tyckte det var tråkigt i Vetlanda.
Hon tyckte att det var så sinnessjukt tråkigt i Vetlanda. Hon ville se världen och ja, det var omotståndligt.
Var hamnade någonstans då? Fick hon kul?
Minnesota såklart, men
Minnesota?
Ja, men nej, alltså hon träffade en man, fick två barn, men sen så åkte hon faktiskt tillbaka till Sverige utan mannen. Så att det blev...
Med barnen då, eller?
Med barnen, men utan mannen. Så det är en liten sad story faktiskt.
Hade du en Pamela Anderson-affisch i ditt pojkrum?
Nej, jag hade inte det för att mina frireligiösa föräldrar skulle aldrig acceptera det. Men däremot så hade ju exakt alla mina kompisar hade ju det. Men jag hade en Grand Canyon-affisch, det hade.
Så det fanns vissa saker som var okej för dina kompisar att ha hemma, men som du inte fick på grund av att ni var baptister.
Jag fick inte kolla på Star Wars.
Nej.
Rocky, Rambo, såklart. Alltså, jag var väl barn, men ändå. Det var ju ändå så att man alltid kunde hitta en VHS med Rambo i mina polares hem. Och man lyckades titta på dem. Men den här VHSen fanns ju inte i mina föräldrars hem. Så det är skillnaden.
Jag trodde inte att det var så strängt. Det kanske mest var dina föräldrar som
alltså
var stränga.
Mina föräldrar, de är frikyrkliga, men de har också en del av en frikyrkovåg som väl så gröna vågen, hippie.
Aha, väldigt, så det var mer den svenska vänster, ja. Svenska vänsterhatet mot USA lite? Och...
Nej, men jag menar en otrolig skepsis mot Hollywood och sådana sorter.
För du är lite ung för att ha fått uppleva det. Jag är 7 år äldre än du. Jag minns när jag gick i lågstadiet så pratade vi fick lära oss att det som kom från USA skulle man kalla för skräpkultur.
Precis.
Det här genomsyrade inte eller egentligen hela grundskolan då.
Wow. Ja, nej, det fick man ju inte höra från skolan. Men jag fick ju höra det ibland hemifrån. Att man skulle skilja agnarna från vetet. Man skulle inte konservera vad som helst. Helst. Sen är det väl någonstans så... Jag tror inte att mina föräldrar lyckades hålla emot så länge sedan de hade velat. Jag och min bror, hans storbror, vi konsumerade nästan... Vi lyssnade i alla fall verkligen på exakt vad vi ville. Även om de kunde komma in och ha åsikter hit och dit på...
Men vad upptäckte ni som de tyckte var hittade en framtid? Nej, typ Number of the okay. Beast, Iron Maiden och sånt där, eller black metal? Eller
ja, men, Twisted Sister kom... Alltså, Heavens on Fire, va?
Nej, men Kiss, är det? Men, ja.
Är det...
Ja, Heavens on Fire är Kiss.
Ja, precis. Men det är en annan låt som är så jävla rolig. Ja, men okej, vi säger att det spelar ingen roll. Det fanns ett gäng sådana låtar. Vi säger att det är Heavens on Fire. Det kommer jag ihåg att pappa bara sa, nej, det här tycker jag inte ni ska lyssna på. Vetlanda. Han liksom gjorde ett stort nummer av det där, men vi lyssnade på det ändå. Sen så, dagen efter så hörde vi honom vissla de här fantastiska melodierna på toaletten. Och det fick han ju fått höra liksom hela...
Din pappa?
Ja, gud, ja men hallå. En bra melodi. Det satte ju sig direkt på honom också. Ja, men det har alltid varit någon slags brottningskamp var det under uppvuxten. Liksom, vad som är... korsor och vad som inte är korsor.
Vad ville de att ni skulle lyssna på?
Alltså, det handlar nog också om att de vill... Alltså, mamma är klassisk violinist och pappa var jazzhead. Så att de vill ju gärna att vi skulle lyssna på bättre musik. Liksom, de tyckte att det vi lyssnade på var infantilt ofta. Men samtidigt så minns jag liksom så här... Hade polare som vars föräldrar lyssnade på dansband... Och då minns jag att alltså, som sjuåring så här kunde känna liksom ett ärvt förakt. Liksom så här, va? Lyssnade mina föräldrar på ett dansband? Och liksom fick mina stackars sjuåriga kompisar att förstå att det var töntigt. Och därmed var de tvungna att förakta sina föräldrar. Alltså det är komplicerat. Nu ska vi lyssna på Primary med The Cure. Jag blev liksom... jag hade ett svartrockband på gymnasiet. Mina barnmedlemmar var ju mer intresserade av Sister Mercy och Fields of the Nephilim. Och...
Vad hette ni?
Åh, gud, så pinsamt. Vad hette? Pale Descent hette vi.
Bra namn då?
Ja, jag vet inte. Det var väl ett... vi hade väl gjort vår goth-läxa. Liksom. Men... Och jag var ju... Jag lyssnade på typ nästan utslutande på Cure under den här perioden. Och speciellt så här Pornography och Faith, de tidiga grejerna. De riktigt ångestladdade grejerna tyckte jag var bäst. Men just den här, jag satt på en balkong i somras med en vän nere i Alcamo. Sicilien och vi kollade på, det finns så The Cure-dokumentärer på YouTube som är rätt fantastiska. Vad heter de? Det vet du säkert. Alltså de här som är... Jag tror det är fyra långa delar. Där de går från början till... men typ fram till Friday I'm in Love och sånt där. Och liksom blev helt knäckt över ett, hur snygga de är. Hur vältaliga de är. Alltså smarta, intelligenta, belästa. Och alltså vilken så... De håller en sån jävla linje. Det är så djupt imponerande.
Hur länge fanns Pale Descent?
Tre år kanske, två.
Finns det några låtar ute?
Det finns något, det släpptes något på, jag tror inte det finns på Spotify, jag hoppas inte det. Men det är inte så att jag skäms för det, men herregud, vi var barn. Men, vi var med på någon samlingsskiva av gothmusik som någon eldsjäl satt ihop. Men vi var ju 16 år gamla liksom.
Vad tyckte dina föräldrar om din svartklädda gothluck då?
Nej, men det var... Då hade de nog blivit så nedmanglade av all populärkultur som vi hade tvingat på dem, att de hade gett upp, tror jag, vid det laget. Jag minns däremot min pappa liksom uppskattade ändå liksom... Jag hade svart polo och jag liksom rakat huvud och sminkat huvud. Jag orkade sminka hela skallen.
Du sminkade hela skallen? Wow.
Ja, så först och främst när vi spelade, men även ibland så här, fredag liksom, då kunde jag orka göra det så. Och läppstift och sådär. Och jag märkte på honom att han respekterade det liksom, alltså min ambitionen är liksom. Hade rakat halva skallen ett tag också, hade liksom så här. Det var inte så snyggt alls, men jag hade liksom men typ 2 centimeter på ena sidan och kalrakat på ena sidan. Det tog en massa foton på för att han tyckte det var, ja, det hade något.
Så du var inte tvungen att göra något stort uppbrott mot din frireligiösa uppväxt, utan det är ganska smidigt
alltså,
att...
Jo, men det har ju funnits där som en... Som en grej, men mina föräldrar, man har alltid kunnat prata med dem och man har alltid kunnat bråka med dem också. Det har inte varit någon farlig grej att bråka, det har vi alltid gjort.
Men hur känner de nu inför att du ändå har blivit nästan poster boy för någon sorts beläst religiositet
ja,
i indie-rockmiljö?
Ja, i alla fall. Ja. Det är inte så svårt att bli poster boy för någonting som är beläst i den där miljön kanske. Jag är verkligen inte beläst på riktigt om man jämför, men... Nej, men de var faktiskt här i helgen för att jag gjorde en föreställning på Dansens hus. Och då var de, ja, de var fan stolta på riktigt. Det var skönt att se. Alltså, de har ju varit tvungna att komma till svettiga klubbar och det har varit svinhögt ljud och trångt. Och det har inte alltid varit så kul för dem att gå på konserter, men de har ändå kommit som de... Väldigt fina föräldrar som de faktiskt är. Men nu fick de liksom sätta sig i en mjuk fåtölj och njuta. Liksom. Det var en fin stund.
Jag läste den väldigt långa intervjun med dig i senaste numret av Fozzy.
Oj!
Där du intervjuas av Sara Reis,
yes.
En journalist. Och hon frågar om du har kontakt med Gud. Och du säger en intressant sak där. Jag är inte så desperat i mitt sökande efter att få höra Guds röst längre. För det har jag varit. Men däremot så vilar jag nog mer i att jag vägrar gå med på att den här världen är meningslös. Jag vägrar gå med på det. Menar du då att världen blir meningslös om det inte finns en gud?
Vad jag menar är att då är det ju helt upp till oss att skapa den meningen. Då är det extremt svårt att... ha en åsikt om någon annans mening, så att säga. Alltså, för att hårdra det, och det här är billigt trick att dra, liksom, men Hitler hade ju ett meningsfullt liv, enligt honom. Han var ju väldigt övertygad om sin, om sin ståndpunkt. Jag tror på riktigt att han trodde på vad han gjorde. Liksom.
Trodde han på Gud?
Nej, Gud nej. Det vet jag inte.
Men... Det fanns ju... Kyrkan försökte ju ändå anpassa sig efter nazismen. Ja, det gick inte så bra.
Nej, men... jag tror inte att liksom, den innersta kretsen var...
var djupt religiösa.
På det. Nej, det tror jag inte. Verkligen inte. Men vad menar jag egentligen? Jag menar att världen blir desto mer definitivt desto mer meningsfull om det existerar en Gud. Då finns det, att det finns en relation och en anledning till att vi är här. Alltså att det finns en relation till kosmos. Alltså, antingen är vi utslängda på en fungerande, vältempererad planet och vi är köttklumpar som tänker. Men, eller så finns det liksom en ännu större berättelse. Och då, jag vägrar gå med på att det inte finns en större berättelse.
Är du fortfarande baptist? Eller har du...
Ja, på pappret är det.
Jag har inte du har attraherats av katolicismen via din italienska fru?
Jo, alltså, jag har faktiskt skrivit på pappa. Jag gifte mig katolskt. Och då var jag tvungen att skriva på pappa att jag skulle... I promise to raise my children Catholic.
Gör du alltså, det då? Får du en katolsk uppfostran?
Jag vet inte än, det får tid att säga. Men vi går ibland till... Alltså, herregud, nu har det varit pandemi så det har varit... Och det är småbarnsår så det är svårt. Men vi går ibland till Sankta Genia i Kungsträdgården. Min fru är liksom fromt uppvuxen i katolsk miljö.
Visste du om det när ni träffades? Eller?
Nej, alltså vi kom väl fram. Hon var väldigt långt ifrån sin fromma uppfostran när vi träffades. Hon var nog ute på, eller hon var ute på en resa då. Hon hade bott i Paris och Madrid och sen så hon flyttade till New York precis när vi träffades och bodde där i 2 år. Så att jag åkte dit, jag pendlade dit under 2 år och uppvaktade henne. Och då minns jag att första gången jag var där så då hade hon lärt sig engelska, för första gången jag träffades så kunde hon inte engelska. Så andra gången vi träffades kunde vi faktiskt prata med varandra och det var väl en av de första sakerna vi började prata om, för att jag såklart ville fråga. 1, är du med i maffian? 2, berätta om din katolska uppväxt. Eller är den katolsk?
Var hon med i maffian?
Nej, det var hon verkligen inte. Men alltså om man träffar någon på Sicilien så är det ju en fråga som någon gång måste komma upp. Alltså är din familj affiliated eller inte? Det tror jag. En fråga man nog måste ställa. Och det är ett långt svar på den frågan. Men
hennes pappa jobbar inte genom så här sophantering eller
nej,
sånt?
Nej, han gör inte det. Nej, det visade sig faktiskt att hennes familj var till och med aktiva motståndare. Och med allt vad det innebär av hot och obehagligheter faktiskt. Så att det är hardcore. Det är verkligen hardcore. Baby, det här är alltså 30 Hours med Kanye West. You say they never saw this coming, well you're not alone. $1 million renovations to a happy home. My ex said she gave me the best years of her life. I saw a recent picture of her, I guess she was right. I wake up, accessing the damages. Checking media takeout. Pictures of me drunk walking out with a bitch. But it's blurry enough to get the fake out. I wake up, all veggies, no eggs. I hit the gym, all chest, no legs. Yeah. Then I made myself a smoothie. Yeah. Then me and wifey make a movie. Chicago, St. Louis to Chicago. Nu är jag på The Life of Pablo. Yes.
Som jag nog tycker är hans sista riktigt, riktigt briljanta skiva. Ja. Men jag tyckte Jesus is King var intressant.
Jag orkar inte ens lyssna på Jesus King faktiskt.
Hans gospelskiva.
Ja, nej. Jag hoppade... Jag lyssnade igenom det en gång, men... Nej, Life of Pablo är... Den är otrolig. Men den här låten fastnade jag för... för att... Det är väl en Arthur Russell-sampling, va?
Precis, den amerikanska avantgarde diskoscellisten, kan man säga.
Snyggt. Jag lyssnade på den liksom om igen, och... Det är sånt märkligt litet verk. Alltså, man blev djupt berörd av 30 hours. I drove 30 hours. Han, alltså, scenen är att han sitter i en... Att han ser tillbaka på ett ex, right? Tror det. Som han valde att köra 30 timmar till för att han var så in love. Men så visade det sig såklart att hon har en annan relation. Men sen så visade det sig senare i texten att det var han som föreslog att de skulle ha ett öppet förhållande. Alltså det är så.
Kan inte vara lätt att vara Kanye West?
Nej, det kan fan inte. Alltså, nu är det ju hårdare någonsin. Men jag vet, och samtidigt så är det, alltså det är en sån oren text. Börjar med att han, det är någon scen att han gör en, att han går till gymmet, make myself a smoothie, and then me and wife will make a movie. Och sen i slutet ser någon märklig rant där han liksom pissar på låten som om att det bara är det här är typ av mina favoritlåtar på skivor, alltså icke-låtar. Och så är det ändå den här djupt tragiska berättelsen som verkligen berör en i mitten. Det är ett superfascinerande verk.
Jag tycker ofta han är så störig i texterna att jag lite filtrerar bort vad han faktiskt rappar om och lyssnar på produktionerna. För den här skivan inleds ju med Ultralight Beam, som man kanske tycker är hans bästa låt. Som är någon sorts diffus gospel om det slag.
Men
han spårar ur.
Ja.
Efter två tredjedelar av texten så går han i en helt annan riktning. Och som du säger, nästan ställer sig och pissar på det han just har uppnått.
Precis. Fast jag tycker ju faktiskt att det är... Jag förstår vad du menar. Att man bara vill lyssna på låten. För att produktionerna är så fantastiska. Men om man orkar lyssna på hans texter så är det ju som... Det är fortfarande... Även om man pissar på det så pissar han på det väldigt ofta ganska briljant. Och på ett sätt som är så här mot alla regler. Och jag tycker bara att han är vår tids största konstnär. Så att, ja. Check it out, this the bonus track, this the bonus. 30 hours. Man, my favorite albums just have like bonus joints like this. That's why they kick it off like this. Yeah. Just did that Madison Square Garden. 30 hours. Had to put the flies, nigga, on this shit. Hey, hey. The pyramid shall rise.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Har du lyssnat på The Weeknd senaste album Dawn FM?
Ja, jag gjorde två genomlyssningar.
Den handlar ju, det är ett temaalbum om skärselden.
Okay.
Då skärselden är att du sitter i en trafikstockning och lyssnar på en radiokanal där Jim Carrey är radiopratare. Ja. Och du sitter och väntar på att få bli dömd då. Till himmel eller helvete. Det är det som är skärselden. En radiokanal som spelar ganska trevlig elektronisk disco. Tror du att
snygg idé.
Skärselden kommer att påminna om något sånt? Eller tror du att vi blir dömda efter?
Du, jag ska berätta för dig. Första gången när vi bestämde oss för att... alltså min fru, på tal om det jag pratade om innan, att hon var inne i en djup religiös kris när hon bodde i New York. Men så var det jag då som började babbla om att, nej men herregud, alltså, livet är för meningslöst för att inte levas i något slags ljus. Jag drev någon sorts linje. Och hon började hitta tillbaks till sin barnatro, bortom alla dogmer och bortom all homofobi, alltså allt möjligt. Och hittade faktiskt en ganska supergullig liten liksom, queer-kyrka på Lower East Side, där hon hittade hem, liksom, hittade tillbaks till sin tro. Och sen så kom vi tillbaka till Sverige, hon flyttade hit och efter det gick väl ett år och hon bara sa, du, jag tror att jag vill börja gå kyrkan igen. Ja, okej, okay, men då får vi gå till en katolsk kyrka då, I guess, för jag har ingen lust att gå till varken frikyrkan eller svenska kyrkan. Nej, då gjorde vi det. Och första predikan när jag kommer till den katolska, då är det en lång predikan om skärcellen, som för mig är bara så här, what? Alltså den idén, jag vet inte vem som hittar på den någon gång på 500-talet, att den är, alltså det är ju inte en... Det är ingen biblisk idé, som jag har förstått det. Det är liksom något påhitt som...
Det är inte en biblisk idé, okej.
Okay. Alltså jag tror, men inte
poängen är väl att man renas från sina synder genom att pinas,
men det är ju,
torteras ett tag och sen blir man fri från det.
Ja, alltså jag fattar idén. It makes sense. Alltså det på ett sätt så är det ett sätt att slippa bort det extremt jobbiga med att det kanske existerar ett helvete. Det är så mycket värre. Det är mycket bättre att du pinas ett tag och sen kan komma in, än att du på ena sidan och den andra sidan.
Men vissa personer har du kanske så svåra synder att det räcker inte att de är inte ens aktuella för skärselden. Nej, utan precis, det är straight to hell, the Clash sjön.
Så exakt. Vi får se vad som händer.
I några år så jobbade du på Frälsningsarméns boende för hemlösa i Midsommarkransen.
Yes.
Du har också varit elevstödjare. Hänger ditt sociala arbete ihop med din bakgrund i baptistkyrkan, eller?
Alltså, ja. Nej, men det gör det väl på något sätt. Alltså, man är ju uppfostrad att man ska ta någon slags samhälleligt ansvar. Så är det definitivt. Och sen är det helt enkelt så att du vet, mellan 20 och 25, om man pluggar eller aspirerar på att bli rockstjärna, så måste man ju få en cash någonstans ifrån. Så att det var väl bara någonting som jag kände att, hej, jag behövde ett kneg. Men det var ju också någonting som jag tänkte att det där kan jag fixa. Så det gjorde jag. Jag jobbade både på skola och i hemtjänst och på det här boendet för hemlösa. Men i slutet, jag jobbade kvar där ganska länge. Jag hade bara några timmar, alltså typ jag hade en helg i månaden och sådär. Långt in i att min musikkarriär var igång, så hade jag ändå kvar en fot där, för att det kändes tryggt och för att jag på något sätt bara kände att det är, man bidrar och bla bla bla, även om man får pengar. Så. Men i slutet så märkte jag på mig själv att min empati hade liksom ebbat ut. Jag hade inte så mycket kvar att ge. Så då, och när jag märkte att jag mer gömde mig på kontoret än att faktiskt umgås med de här människorna, då sa jag upp mig.
Vad var det jobbigaste med att umgås med dem? Eller vad var det som tärde på din empati?
Alltså det är oerhört ansträngande att vara närvarande överlag, tycker jag. Med andra människor. Och när människorna är faktiskt otroligt långt ifrån det och brottas med problem som är väldigt långt bortom ens egen normala horisont, så krävs det mer av en som människa. Sen är det ju också så att missbrukare, det är väldigt mycket löften, va? Som väldigt sällan hålls. Och jag märkte på mig själv att, till skillnad från vissa andra som jobbade där, att de slutade liksom aldrig tro på de här människorna. Men jag, min inre cyniker är för stor. Liksom. Så att jag... Nej. Men jag tyckte det är ett av de mognare besluten jag gjort i mitt liv. Att så här, men jag, det är bättre att någon annan jobbar här än jag gör.
My visionary is a vision. I watch her dancing by the window and it rips my flesh to ribbons.
Det här är Kate Tempest och Firesmoke.
Vilka är det?
Jag har inte kollat, jag har sett, jag vet vad, det här är en av låtarna som jag faktiskt återigen ville så här kolla med dig. Tell me all about it, jag vill veta.
We move like we were born to move. The night is teeth and pistons. And there is something in this tenderness that makes me want to live. Fire smoke.
kände inte till Kate Tempest. Hon är tydligen en brittisk spoken word-poet.
Ja, hon är en spoken word-poet.
Ja, hon är... Okay. Jag trodde faktiskt att... Det känns som att hon var svart när jag hörde det här.
Ja, eller
hur? Hon lät så svart. Men hon var snarare ginger, väldigt blek.
Okej, okay, okej. Okay. Nej, jag tog med den här för att jag stötte på den här låten... när jag höll på med också när jag höll på med min förra skiva Scirocco, där jag hade så fruktansvärt mycket text som jag ville få med på den plattan, och jag insåg att jag var tvungen att stryka hälften för att det fanns liksom inte plats. Jag hade så mycket, jag hade liksom en stor vision av allt jag ville säga, och när jag hörde den här låten så tänkte jag, men vänta den här, man kan faktiskt bara läsa saker om musiken är bra nog. Så att, det här är väl någon slags kärleksvisa. Men jag gjorde en låt på... Jag gjorde två låtar på förra plattan. Där den ena heter Gnuflocken och Tjock-TVn. Och den andra heter Kain. Och jag tänker på Kain Abel. Där jag bara babblar över musik. För att det allt det jag behövde sägas för plattans helhet. Jag har fått ganska mycket skit för det där. Jag tycker själv att spoken word är ganska pinsamt. Jag har aldrig tyckt om det faktiskt. Så att det var en jävla utmaning att göra det där.
Menar folk att du förhäver dig själv när du låtsas vara poet eller något då?
Ja, men typ, jag bara märkte både i recensioner och i mötet med olika liksom, hippa polare man har, att de bara, okej, du gör den grejen.
Och då lät de exakt så.
Ja, men typ.
Snygg stockholmska där.
Ja, eller hur, tack. Men jag kände ju det själv när jag gjorde det, att typ okej, okay, nu det här är djupt vatten, alltså det här är riktigt djupt vatten, men jag är don't give a fuck, det måste vara med. Och det var en lösning. Och nu jag lyssnade faktiskt igenom den här plattan för någon vecka sedan, och bara när de där grejerna kom, bara så här, vad är problemet? Stopp.
I intervjun i senaste numret av Fozzies så pratade ni också om din hitlåt Aldrig ensam, som har blivit populär på bröllop, trots att den kanske inte nödvändigtvis hyllar tvåsamhet.
Nej.
Den är bara så vacker att det känns som om den gör det.
Ja, något är det. Något är det med den. Nej, det är ju då en klassisk låt om att antingen så är vi utslängda i ett kallt universum, eller så är vi inte det. Och bara... En osäkerhetsförklaring helt enkelt. Det är jättekonstigt att den här låten blev, den är fortfarande min största låt, har mest lyssningar på Spotify och så vidare. Också en låt som jag känner mig helt, jag kan liksom inte, jag spelar den ibland, känner mig, är väldigt svårt att, jag har väldigt svårt att referera eller koppla mig själv till, och det är väldigt mycket av just den anledningen att så många andra människor säger att den betyder så mycket för dem, och att de har så fria tolkningar för vad den betyder för dem. Så att jag bara känner att it's not mine anymore. Jag vet inte.
Jag kommer att tänka på U2's One. När Bono fick höra hur ofta One spelas på bröllop, så sa han, är ni galna? Den handlar om att göra slut. Ni kan inte gifta er till den här låten.
Exakt. Han skrev väl den till gitarristen för att han skulle gå igenom skilsmässa, eller hur?
Jag minns faktiskt inte.
Ja, jag tror det är så. Ja.
Vi har kommit fram till... några lyssnarfrågor.
Okej.
Och det är inte vilka lyssnare som helst, utan de väldigt snälla lyssnare som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta.
Yes.
Så här skriver Lisa Börjegren. Jonathan, brukar du kolla på Melodifestivalen? Du kanske har barn som vill kolla. Vilken summa skulle du behöva för att delta och tävla med ett eget bidrag?
Mm. Jag har inte kollat på Melodifestivalen sedan jag var barn. Alltså, inte en sekund. Så jag vet knappt vad det är för någonting längre. Men jag vet ju bara att det är bara varje gång man ska släppa en skiva så måste man släppa den mellan Så mycket bättre och Melodifestivalen. Och absolut innan eller efter jullåtarna. Det är som de tre, det finns tre fiender som man hela tiden måste liksom parera sig emellan. Hur mycket skulle jag... Alltså väldigt mycket pengar, tror jag.
Och vad är väldigt mycket pengar för det?
Ja, miljoner. Många miljoner skulle det vara. Fast jag förstår, å andra sidan så har jag förstått att det är väl typ helt vanlig popmusik som spelas där nu för tiden. Nästan bara, eller?
Det är sant att det har blivit poppigare de senaste två decennierna.
Ja, precis.
Men den andra fienden då, som du beskriver det, Så mycket bättre. De måste ha hört av sig.
Ja, flera gånger. Och
jag där, arvodet där ligger väl närmare uppåt miljonen om man är bra på att förhandla?
Ja, om man är bra på förhandla, precis. Ja, fast det är ju, det handlar ju, Så mycket bättre handlar ju mer om att man kan, alltså har man sagt ja till det, då kan man ringa sin bokare och säga boka tre gånger så mycket som i vanliga fall. Och det är det som är den stora vinsten på att vara med i det här programmet. Så jag tänker inte stänga några dörrar alls. För det. Men jag har sagt nej några gånger. Har gjort.
Så här skriver Christopher Reichenberg. Jag såg precis Moln på Dansens hus. Jag tycker det var en otrolig föreställning. Jag kan se ett släktskap i Karin Boyes och Jonathans texter och undrar, hur var det att tonsätta och ta sig an någon annans texter? Vet från tidigare att du inte gillar att prata om innehållet i låtar. Var det en befrielse att jobba med Boyes texter eller extra svårt att angripa just en sådan hyllad poet?
Wow. Matnyttig fråga. Det var många frågor än, eller hur?
Ja, det var flera frågor. Hur var det att tonsätta och ta sig an någon annans texter?
Om vi börjar med, okay, vi börjar med det då. Nej, men vi fick den här förfrågan några månader in i pandemin. Och jag hade precis gjort klart den här skivan och var liksom tömd på mig själv. Så att det kom som en skänk från ovan. Det var inte mycket betalt och sådär, men det lät som ett svinroligt projekt. Och jag har gjort en del sådana här grejer innan. Jag har skrivit musik till andra, gjort andras plattor. Jag har varit med i olika så här, teateruppsättningar och gjort musik till det, etc. Och varje gång jag gör det så tycker jag det är fruktansvärt skönt. För att av just den stora anledningen att man får slippa sig själv. Och man kan använda sitt hantverk till att gestalta någon annans vision och så vidare. Så därför så tog jag mig an det här uppdraget liksom med stor lust och väldigt lite ängslan. Det är det som är så skönt när man inte jobbar med sig själv, för då har man liksom en helt annan... jag vet inte. Herregud, jag är precis klar med album 8. Hur intressant är jag egentligen? Liksom? Det är verkligen en... jag tycker det var väldigt, väldigt skönt att gå in i hennes dikter. Och sen var det också liksom mitt stora uppdrag var att göra låtar av hennes poesi, men också att skriva om hennes texter. För att det var tvungen att skriva om dem till ett språk som ändå funkar här och nu. Så det var ju en utmaning och mycket, alltså många timmars arbete, men ett väldigt lustfyllt arbete, ska jag säga.
Under månader gillat The Cure, man hade växt upp på 80-talet. Man känns lite som den typen av tjej.
Oh, ja. Absolut.
Eller hon och Stig Dagerman. De hade varit goths om de blev lite senare.
Ja. Det här är Burn the Witch med Radiohead. Stand the shadow. Cheer the guy.
Radiohead's Burn the Witch från A Moon-Shaped Pool, som en ganska... Är det deras senaste album?
Kan det vara, va? Den är inte så gammal,
nej.
Nej, jag ramlade över den här när jag höll på och liksom ställa om hjärnan efter att ha släppt förra plattan. Och tänkte väldigt mycket på stråkarna faktiskt. Det är så enkelt men så fruktansvärt effektivt. Och jag behövde bara hitta på en arbetsmetod för att göra någonting nytt. Vilket jag ändå ser som min bloody uppgift, att hitta på någonting nytt för varje album. Så då började jag umgås med tanken att göra en platta på beats och stråkar. Så att det var väl faktiskt den här som...
Alltså elektronik och stråkar?
Ja, så det var tanken från början, så blev det ju...
Det är kul att Björk hade exakt den idén när hon gjorde sitt tredje album, ja. Homogenic.
Ja.
Och hon, från början så skulle den skivan vara bara elektroniska beats och stråkar och i varsin högtalare. Så om du slog över till höger skulle du bara höra stråkar, och slog över till vänster skulle du bara höra beats.
Briljant idé.
Ja, men de klarade inte av att genomföra det. Det blev för konstigt.
Ja. Det kan jag verkligen förstå. Men som idé var det ändå... Alltså hennes sång skulle ligga i mitten då.
Precis.
Ah, wow. Wow. Jag klarar inte av att lyssna på Björk för att hon är för bra. Jag tappar hon är så bra att man själv inser hur liksom usel man är, och det är liksom, jag kan inte lyssna på henne. Jag blir bara förknäckt.
Jag saknar pop Björk. Jag tycker det var så himla länge sedan låtar som var lika bra som Hyperballad.
Jo, visst, jag håller med, men
hon är fortfarande intressant, men
alltid Men alltså det är intressant bara att men kan inte du känna så? Alltså finns det inte någon du läser som gör att man blir, alltså istället för att, alltså, nu säger jag inte att det alltid är så här, men alltså, ibland så läser man saker som är bara så här, okej, varför håller man ens på? Alltså varför försöker man ens? när det här existerar, när det här redan är gjort.
Jo, när det gäller journalistik finns det en amerikansk reporter som heter Gay Talisa som har skrivit reportage han skrev på 60-70-talet som är så episka. Hans mest klassiska text är ett porträtt på Frank Sinatra.
Jaha, okej.
Ett reportage som heter Frank Sinatra's Got a Cold.
Just det.
Då han följer Frank Sinatra under några dagar. Och Frank Sinatra har en förkylning och kan inte prata med honom. Och han inser att den här intervjun går åt helvete för han kan inte säga något till mig. Och då skriver han istället om hur denna förkylning påverkar inte bara Frank Sinatra utan alla runt omkring honom. Ja. Så han skuggar honom. Men det är inga Frank Sinatra-citat i texten, utan det är bara en fluga på väggen skildring av. Så den texten tycker jag är så bra. Och även Chris Heath, en brittisk journalist som skrev två böcker om Pet Shop Boys. Han följde med dem ut på turné.
Ja.
Och det är lite exakt samma teknik egentligen. Okay. Men han är också så sceniskt sjukt bra att jag bara tänker att det är bara att lägga ner.
Ja. Nej, det.
Hur kom du på att du skulle halvdissa familjen Ingrosso i nya skivan? Du jämför dem med...
Är du säker på att det är en diss? Eller är det...
Nej, det beror på om man gillar vitt bröd och heroin, så kanske inte en. Men just vitt bröd, heroin och familjen Ingrosso känns som en...
Ja. Fast den här texten som du pratar om nu, det är ju inte så att den är strukturerad liksom, så att man... måste tolka det så att den balanserar ju himmel och helvete hela tiden så här.
Du beskriver det som beroendeframkallande i alla fall.
Jo, det
vilket
jag.
Det är för...
Jo, men de är ju det. Familjen Ingrosso. Jag är bara djupt fascinerad av dem. Jag har träffat Benjamin några gånger och det är ju världshistoriens trevligaste människa. Jag har aldrig träffat någon som är så trevlig.
Eller hur?
Och det är så genuint att det var någon kompis som tog bilder på oss när vi satt och pratade. Och jag sitter med ett sånt stort, fånigt leende.
Ja, men han har en smittande glädje också. Sen tycker jag också att hans attityd till kändisskap är så sympatisk. För många jag känner blir besvärade av att vara kända, att folk kommer fram. Och han sa så här, när vi var här i podden. Det känns som att fylla år varje dag.
Alltså vilken snubbe. Det är så gott. Det är inte självförtroende. Vad är det andra? Han brukar ju skilja på självförtroende och självbild. Han har sån djupt liksom grundad självbild, I guess. I don't know.
Han tyckte för sig att det var jobbigt när någon kom fram och han stod i en affär med en kompis och de skulle välja pasta. Och då säger Benjamin till kompisen att men det här är jävligt god. Och så kommer fram med gubbe, du, ursäkta, vad sa du precis nu? Benjamin Ingrosso, vi tittar på dig på lördagen, är så mycket bättre. Du är så himla trevlig och så hör jag dig stå här i butiken och svära.
Åh gud.
Så kan du väl ändå inte hålla på. Och han säger, förlåt, det var verkligen inte meningen. Det är priset det är, för att vara älskad så. Tittar du fortfarande mycket på Sopranos? Jag läste att du hade en stor kärlek till den serien.
Ja, jag har sett den 4-5 gånger. Så att nu tänker jag nog vänta ganska många år innan jag ser om det faktiskt.
Jag fastnar i YouTube-klippen.
Ja, nämen.
Jag tittar på dem om igen och så älskar jag kommentarfälten. För det är, av alla kommentarfält på YouTube så är de absolut mest välskrivna om Sopranos. De är så himla roliga och fyndiga.
Tack för tipset, det ska jag verkligen kolla in.
Ja, men soppa, för det är lätt att fastna i det. Ja, det är alltid, vissa saker återkommer. De skämtar om... ofta är det citat från Goodfellas även.
Ja.
Om någon råkar ut för någonting så säger de alltid att well, he was a made man and blah 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 wasn't. It was nothing we could do about it. We had to sit still and take it. Liksom att...
jag senaste gången jag kollade på det var med min fru, för att hon hade aldrig sett det. Och det var faktiskt... Det liksom levlade upp förståelsen på en helt ny nivå, för hon kan ju alla sicilianska koder och många av de där koderna, de är så noggranna i manuset. Så att till exempel så är det en scen när FBI kommer och crashar ett bröllop. Då är det bara en sekunds bild på en av fruarna som tar en bukett från som står på bordet hon sitter på och bara stoppar in under rocken innan alla bara flyr. Och då började min fru asgarva, typ så. Okej, var det så kul? Typ så. No, it's so Sicilian. It's a thing you do. Everyone takes the flowers from the wedding. Så bara sådana små detaljer. Var väldigt fint att bara tanka in så att kolla med henne.
Men det är roliga med den serien också när de pratar om hur stolta de är över sitt sicilianska arv, och så har de ganska dålig koll på Italien också. Sicilien talar inte italienska. Verkligen. Och...
Nej, men det är ju typ kanske favoritepisoden när de är och besöker, när de är i Neapel då, och besöker, och han, de sitter och käkar fisk och Ralph blir skitsur för att han inte får sin spaghetti. Det är liksom ett universum som jag vet att jag kommer återvända till det där tills jag dör. Jag är ganska säker på det. Att det kommer liksom, det kommer säkert bli längre och längre efter ju äldre man blir, men nu var det väl kanske 4 år sedan sist, men jag kan vänta ett år till, sen ska jag plöja. Jag måste på riktigt faktiskt dra vidare. Jag ska göra klart skivan. Så att det går. Tack så himla mycket för att jag fick komma.
Gör klart din skiva, Jonathan. Det var otroligt trevligt att ha det här.
Verkligen. Tack så mycket.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Jonathan Johansson var hemma hos Dragan.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.